Juni 1963, Stockholm. Den hemliga polisen ser honom på avstånd. Mannen som de haft koll på så länge. Men nu har de tillräckligt med bevis. Även om det verkar helt otroligt och osannolikt att han gått bakom ryggen på sina kollegor, ja, på hela Sverige.
Välkommen till Bovar och brott i barnradion. Berättelser om världens mest spektakulära brott och kriminella med mig, Elsa Gellemark. Om Stig Wennerström, översten som var spion. Ja, alldeles strax kommer Stig Wennerström först gripas och sen förhöras om och om igen. Och ju mer av sanningen som kommer fram, desto mer står det klart att han kommer gå till historien som en av Sveriges farligaste spioner genom tiderna. Men alla, även superspioner, har en gång varit små bebisar. I augusti 1906 föds Stig Wennerström i Stockholm. Hans pappa är major och det blir samma väg för sonen. Stig börjar först i flottan, alltså till havs, men sen bära av upp i luften. I början av 1930-talet går han en flygutbildning och resten av det årtiondet svävar han som på moln, kan man säga. För han gifter sig också med en kvinna som heter Ulla Greta och de kommer leva sida vid sida tills döden skiljer dem åt. Stig håller sig kvar inom flygvapnet och det går både bra och dåligt. Det går bra på så sätt att han är ambitiös och han fortsätter att stiga i rangordningen som ju är speciell inom militären. Han vill bli general, men det är han inte tillräckligt duktig för att bli. Och det blir en passande övergång till det som går mindre bra för Stig. Själva flygandet. 1931 krockar han med sitt flygplan under en övning i Västerås. Och 13 år senare händer det igen, ovanför Gällivare, i ett spaningsplan. För då börjar motorn plötsligt krångla och Stig störtar. I sista stund lyckas han och hans medpassagerare få loss bältet och kasta sig ut ur planet. Men så finns det inte tillräckligt med jobb för Stig inom flygvapnet. Han reser till Riga, Lettlands huvudstad, som där och då tillhör Sovjetunionen, för att lära sig ryska. Men han lär också känna en man som verkar vilja bli hans vän. Sergej heter han och Wennerström tycker att han är en trevlig prick. Stig har ingen aning om att Sergej tillhör den sovjetiska underrättelsetjänsten GRU och att den där vänskapen är en del av en plan att komma nära Stig. Lära känna honom, få honom att lita på dem och se om han kan vara till någon nytta. Tänk om Stig Wennerström kan bli deras spion. Det är inte första gången vi har spioner i Bovar och brott. Så du kanske minns att det är när någon, antingen en person eller ett företag eller till och med de som bestämmer i ett land, försöker komma över hemlig eller känslig information. Och att man som spion utger sig för att vara någon man inte är. På den här tiden är den svenska säkerhetspolisen inte alls lika stor eller erfaren som den är idag. Det är först efter skandalen med spionstig som man kommer att ändra på rutiner för att lättare kunna stoppa spioner innan de gjort någon skada. Men Stig Wennerström fortsätter att flytta österut. Under andra världskriget bor han i Moskva och är flygattaché. Han ska vara där för att samarbeta och lära sig om hur Sovjets flygvapen funkar. Han kan ju ryska nu också, så det borde vara rätt man på rätt plats. Dessutom ska han helst se till att Sverige och Sovjet har en bra relation och skaffa kontakter. Men relationen är långt djupare än hans svenska chefer kan föreställa sig. GRU har fortfarande ögonen på Stig och han får snart sitt första uppdrag.
Han kikar genom gardinerna och sänker de smala ögonbrynen. Han borde vara här snart, Ivan Rybatchenkov. Ivan vill ha information om ett speciellt flygfält utanför Uppsala. Stig har tagit fram uppgifterna och ska få 5000 kronor som tack. Det är väl inte så farligt. Där. Det måste vara han.
Ja, det här lär var Stigs första spionage åt Sovjet. Och även om det dröjer innan han kommer att avslöjas är Stig redan nu lite misstänkt för att ägna sig åt fuffens. Så Sverige vill skicka en ny flygattaché till Moskva. Men Sovjet säger tack, men nej tack. Vi vill ha Stig, vi vill ha Stig. Och då måste Sverige gå med på det. Så år 1948 reser Stig tillbaka till Moskva och då kopplar GRU greppet om honom på riktigt. Så vad är det exakt som Stig? Eller ska vi kanske kalla honom för Örnen? Det är nämligen det kodnamn han får av GRU för att göra dem svårare att avslöja. Vad är det då som Stig, Örnen, gör som spion? Och vad är det för fel eller riskabelt med det? Om vi kan få lite passande musik här. Jo, den information som Stig avslöjar för Sovjet är till exempel uppgifter om
hemliga militärbaser i Sverige, flygvapnets strategi. Alltså, deras taktik och vad de har för planer framöver. Vilka flygplansmodeller som de kommer använda och så vidare och så vidare.
Och att Stig fotograferar de hemliga dokumenten och framkallar fotorna i sitt hem. Allt det här är superhemligt. Men Stig Wennerström säljer all information om det svenska försvaret han kan komma över till Sovjet. Och det är minst 20 000 sidor hemliga dokument som kommer att hamna hos hans sovjetiska kontakter innan Stig kommer att avslöjas. Han tar alltså stora risker. För tänk, om Sovjet hade haft planer på att anfalla Sverige under den här perioden, ja då hade de vetat alldeles för mycket om Sveriges försvar och haft ett rejält övertag på grund av Wennerström. Därför riskerar Stig rikets säkerhet genom att göra det han gör. I slutet av 1950-talet börjar Säpo ifrågasätta varför Stig har fått jobb med uppdrag att ha mycket kontakt med utländska försvaret. Samtidigt som man misstänker att han kanske lämnar ut hemlig och känslig information. En kollega lägger till exempel märke till att varje gång Stig inte vill bli störd tänder han en speciell lampa på sitt arbetsrum. Då får ingen komma in. Och vad han har för sig då? Ja, det vet ingen. Det är liksom ingen som har kollat upp Stig ordentligt. Men nu kavlar säkerhetspolisen upp ärmarna och sätter span på honom och avlyssnar hans telefon. Det första Säpo reagerar på är att Stig Wennerström verkar spendera mer pengar och leva lyxigare än vad han borde ha råd med. Stig blir omplacerad. Han får ett nytt jobb för att Säpo lättare ska ha koll på vad han gör på dagarna och hans rum är övervakat. Okej, hur avslöjar spion Stig Wennerström? Misstankarna är starka som chili. Men för att sätta dit någon behövs det, som alltid, just det, bevis. Och Säpo byter taktik och tänker att de måste komma ännu närmare Stig än bara på jobbet. Vem lever nära Stig och skulle kunna ge dem den informationen som de behöver?
Visst har han en hemhjälp. Kolla upp vad hon heter. Karin Rosén. Bra. Kör.
När hon har städat Wennerströms pampiga villa har hon sett saker som gjort henne, ja, misstänksam. Det där rummet bakom skynket där han framkallar foton. De där dokumenten som till och med hon förstått måste vara hemliga och absolut inte få ligga framme. Självklart vill hon hjälpa till.
Och nu går det undan. Säpo ber Karin söka igenom rum för rum och ger henne instruktioner för hur hon ska gå tillväga för att spionera på den misstänkta spionen. Den 25 juni 1963 grips flygöversten Stig Wennerström när han är på väg till jobbet. Karin har hittat och gömt undan tillräckligt med bevis. Stig förhörs varje dag under flera månader samtidigt som Säpo spärrar av hans hus och finkammar det på bevis. Ett år senare döms Stig till livstids straffarbete för spioneri. Domen omvandlas sen till ett fängelsestraff och efter 10 år bakom galler blir han benådad 1974. Som betyder att befrias helt eller delvis från sitt straff. Och i Stigs fall släpps han på fri fot med villkoret att han inte får begå några nya brott. 2006 dör Stig Wennerström, nästan 100 år gammal. Några frågor får aldrig några svar. Till exempel om hans fru Ulla-Greta på något vis var medspion eller om han hade någon annan som hjälpte honom. En annan fråga man ställde sig var ju också såklart varför? Varför blev Stig spion? Och här finns två teorier. Pengar. Att han fick bra betalt av Sovjet för all information som han lämnade ut. Mer än 6 miljoner kronor om det hade varit idag. Revansch. När han misslyckades med själva flygandet blev spioneriet till en slags revansch för att få högre status. Ett som i alla fall är säkert är att under 16 år lämnade Stig Wennerström ut hemlig och känslig information och riskerade landets säkerhet.
Du Du har lyssnat på Bovar och brott i Barnradio. Programmet gjordes av Elsa Gellemark, Kristoffer Aigevi, Joakim Lövgren och Stina Turell Semgård på produktionsbolaget Munk Studios. Vill du höra fler berättelser om några av världens mest spektakulära brott och kriminella? Sök på Bovar och brott i Sveriges Radios app.